Ja, nu är det dags igen för en liten resa med en liten bil, en blå bil som heter... Jerker, vad heter din bil?
Ja, bilen är en hon. Hon heter Didi.
Didi? Varför då?
Ja, det är lite grann med registreringsnumret som börjar på DD. Och sen är hon ju då fransk, mycket fransk. Citroën 2 CV från 1985. Så fransk det kan bli.
Ja, och vår serie heter Utsikt från en 2 CV. Så nu ska vi iväg och hämta en gäst.
Just det, vi ska åka och hämta en än så länge hemlig gäst.
Nu ska ni få se. Så starta bilen så får vi lyssna på det här trevliga ljudet. Nu åker vi från farmarstigen. Hallå, backa då.
Yes. Jag tror du skulle säga något mer. Det här är underbart. Jag tänkte säga så här. Och vi, det är faktiskt...
Ja visst ja, vilka är vi?
Ja, det är, jag heter Jerker Pettersson.
Ja, och jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och vi är alltså programmakare på den berömda Tyresö-radion.
Ja, som har namnet Radio Tyresö också, för vi har dubbla namn.
Ja.
Föreningen heter Tyresö-radio, men vi har registrerat namnet Radio Tyresö på den här, vad den heter, TV- och radionämndköret. Alltså säger vi Radio Tyresö.
Men det är väl alltså, det är väl så, kört barn har många namn.
Ja.
Nu svänger vi ut denna soliga söndag den 25 september är det.
Ja, och det immar här inne i den här 2CV:n.
Ja, det är ju så här då att det är ju inte något exklusivt ventilationssystem annat än det naturliga. Fönstren, sidofönstren kan vi öppna nu och då får vi lite bort imman här.
Det är
enkelhet som råder här. Enkelhet och möjlighet. En Citroën 2CV klarar allt. Så just nu är det ju faktiskt en rullande studio.
Precis.
Och så kommer det faktiskt det här farthinder och det tycker jag ju är extra kul.
Nu kommer ett farthinder.
Eftersom att ett farthinder är ju för de flesta bilar ett hinder.
Ja.
Men för en 2CV är det inget hinder.
Därför att den är byggd för farthinder.
Den är byggd för att klara sig på alla underlag. Så det gör att en sån här bula i vägen, det liksom fjädringen tar hand om det helt enkelt.
För den är gjord för att köra franska bönder på landsbygden med lite bumpelibum.
Alldeles exakt så. Den skulle till och med kunna köra en låda ägg på en åker enligt specifikationen. Utan att äggen gick sönder. Hur det nu var med den där historien, det är vete 17.
Ja, fast jag kan tänka, det är en gungkänsla här inne så fort vi rör oss i kurvor och över bylor.
Ja, det finns en naturlighet, en enkelhet och det går att använda till allt. Det är så, va? Universellt.
Universellt. Nu är vi på väg här på Nypkärsvägen och snart är vi framme vid brandstationen. Men vi kör inte höger den här gången, vi kör rakt fram.
Just det, vi kör rakt fram. En liten bit, sen ska vi ta vänster.
Ja, vid Töresjövägen.
Mm, och då närmar vi oss en person. Vad ska vi säga? Ska vi avslöja något?
Det är hon är känd.
Hon är känd, i alla fall i Tyresö. Och kanske hon är känd vidare också, det ska vi ta reda på.
Ja, och hon är känd både från den här radiostationen. Hon är aktiv i lokalpressen. Ja, här ska vi köra vänster. Det här är nu Töresjövägen. Så står det begravningsplats.
Ja, och det har inte på något sätt någon slags ledtråd till vår
Nej,
person.
Ska absolut vi säga. Inte, tvärtom.
Tvärtom.
Och vi är nu i Lindalen, kallas det här. Och sen ska vi ta höger här framme. I ett litet nybyggt område tycker jag då. Men det beror bara på att det är nybyggt sista 30 åren eller någonting sånt.
Och då tycker du att det är nybyggt?
Ja, här ska vi åka höger.
Ja, här kör vi in. Här känner jag igen det.
Lintorpsvägen heter det.
Mm. Och då svänger vi upp på det. Det är en återvändsgata.
Ja, och här ser man äpplen i träden, ser du?
Det är äpplen överallt alltså.
Vilken liten gulle. Så åker du lite längre fram tror jag faktiskt vi ska.
Ja, för jag tycker jag ser det nämligen att hon, nu kan man säga, hon har en Citroën.
Hon har också Citroën. Ska du åka bort och vända här så att vi kan hämta henne ordentligt? Ja, hon ser oss nu.
Ja, för det ger ju pluspoäng, eller hur?
Du känner till alla Citroëner i Tyresö?
Nej, inte riktigt. Men hjärtat slår ju ett extra slag.
Du, den kunde vända nästan på en femöring.
Ja, det är hygglig vändradio. Det klarar det mesta.
Så vem är det vi ska träffa, Jerker?
Jo, det är Tyresö radions egen lilla radiodoktor, doktor Lena Hjelmerus.
Precis.
Så där. Och så kan vi stanna till här.
Mm, går vi ut. Knarr, knarr när vi går ut dörrarna här. Mm. Nu smäller vi igen den dörren. Så. Och har du träffat Lenas hund?
Nej, den var nog inte hemma, för jag har ju varit här en gång tidigare. Det var när vi slungade honung.
Just det.
Halloj.
Titta där i hoven.
Är det så att hunden vill åka två CV också, tror du?
Nu, hunden och mannen. Jag tittar, hej hoven, vi måste hälsa.
Mannen vill absolut åka två CV.
Oj, oj, oj. Även hund. God dag, god dag. Nu sticker matte.
Mm-hmm. Nu åker vi.
Att få åka i denna fina bil.
Alltså, har du åkt två CV någon gång?
Aldrig.
Aldrig?
Aldrig.
Det är premiär.
Ja, jag har åkt Renault 4L, men jag har aldrig åkt en två CV. Men jag har ju en Citra.
Ja.
Jag har ju en C3.
Vi vet. Mm. Jag har redan talat om det.
Ja,
det är du har extra pluspoäng bara för att du kör en Citroën.
Ja, det är min tredje dessutom.
Ja. Du är ju citronist alltså.
Ja, visst. Ja. Oh, ja.
Du sitter fram.
Varsågod.
Mm. Och det är såna här fönster också. Men du.
Och nu så ska då... Det är bara att hoppa in och sätta sig. Det är bekvämt, ska vi se. Ja. Och då ska vi då... Ljudtekniken.
Ja, nu ljudtekniken hamnar bak i baksätet. Jag skippar det här med säkerhetsbälten.
Ja, det finns, men jag tror inte du ska ha det.
Nej, det åker inte så långt.
Nej.
Och du sitter på en kudde, men du kan ju...
Jag sitter på en kudde för att det är lite trångt här i baksätet, men det går nog bra, Jerker.
Om du flyttar in i mitten så gör
du. Ja, jättebra. Och smäll igen.
Gunga lite. Du, min man bad att du skulle gasa lite, för vi fick motorljudet ordentligt.
Vi ska gasa och få igång motorljudet, alltså. Den saken är klar.
Jag kan tala om att i och med att Jerka hämtat mig två gånger, så är alla mina grannar avundsjuka just nu.
Ja, det förstår jag.
Så nu sitter grannarna här runt omkring och tittar nu då?
Ja, de vet inte om det.
De vet inte om det ännu.
Ja. Nej.
Okej.
Oh, oj.
Oj, oj, oj. Alltså, det här är enkelheten.
Ja.
Här är enkelhet. Det sitter lite utspridda reglage här. Och vill du öppna fönstret, så trycker du på den knappen där. Du bara trycker på den. Och så får du trycka ut där.
Det är så här.
Nej, tryck på glaset.
Så?
Så.
Och sen sätter jag fast den där.
Ja, just det. Då har du, det är AC-en.
Ja, AC-en. Ja.
Så är det. Och sen har vi lite ventilation här om du tycker det är så, va? Enkelhet. Inget konstigt. Allt är möjligt. Vi kan åka var som helst med den här bilen.
Wow.
Ja.
Ja. Vet du vad, Jerker? Nu ska ju inte programmet bara handla om två CV. Utan nu ska det handla om Lena.
Ja, jag tänkte just komma till det.
Det är ju faktiskt utsikten från två CV. Men vi åker ner till dagis.
Du vill åka till dagis?
Ja.
Ja. Och varför vill du åka till dagis?
Jo, kan vi prata medan vi kör?
Ja, självklart.
Ja. Jo, det var ju så här då att vi flyttade hit 1984. Och då hade vi bott i tjänstebostad i 10 år. Först var vi 5 år i en lägenhet och 5 år i en annan lägenhet. Och det här med tjänstebostad, det löste ju ett akut bostadsproblem. Men det var ju inte så lätt. För då måste man ju jobba åt samma arbetsgivare hela tiden.
Och vilken arbetsgivare var det?
Det var Ersta diakonisällskap. Så vi bodde på Söder. Och sen här ska vi parkera någonstans. Ja, vi kan nog kanske parkera inne på dagis, tror jag.
Mm, här kan vi nog ställa
här
oss.
Här kan vi stå.
Där fick han. Och nu är vi alltså vid Törsjövägen. Inte så långt egentligen.
Från där jag bor, nej.
Nej, det är från Nypersvägen. Nej.
200 meter.
Ja, ja. Bredvid det nybyggda gula huset som... Känns som att det står rätt ut i vägen.
Ja, och då var det så här då att vi hade stått i bostadskö på alla köer som gick att stå i. Och poängen räckte aldrig. Men så plötsligt efter 10 år så hade vi poäng. Och då fick vi köpa hus här uppe. Och innan vi köpte hus så var jag hit och tittade, då var det bara sprängt i sten. Men jag såg dagiset. Så då ringde jag till Tyresö kommun. Och då var jag ju lite bränd på det här med barntillsyn. För jag hör ju till de där som ropar skalla och daghem åt alla. Mm. Och då var det en vänlig människa på kommunen som sa, ja men självklart har vi plats. Vill ni börja på en gång? Nej, så ja, vi ska flytta 1 oktober. Ja men finns det plats då? Ja visst, sa hon. Och det alltså, det går inte att beskriva vilket mirakel det var. Sen har jag ju förstått efteråt att vi kom ju precis när den här stora barnkullen hade slutat på dagis.
Vilket år är dina barn födda?
De är födda, det här var han som är född 79. Så han var 4 då. 5 skulle han fylla på hösten. Men för oss så var det... Jag kan känna den där lyckokänslan fortfarande. Så jag ringde genast till Urban, min man. Och så satt han på sammanträde och så bad jag hans sekreterare lämna en lapp där det stod barntillsyn fixad. För skolan, det visste jag att det hade ju kommunen skyldighet att ordna. Men det var ju barntillsynen som var liksom knäckfrågan. Mm.
Och i backabandet lite, var är du född, uppvuxen?
Jag kommer från Västerås och min man kommer från Norrland. Och ingen hade väl tänkt att vi inte skulle bo i Stockholmsområdet. Men...
Alltså vadå, ni ville inte bo i Stockholm egentligen?
Nej, det fanns inte på kartan. Stockholm kunde man ju liksom inte flytta till att bo i. Men sen vi läste bägge två i Uppsala och träffades i Uppsala. Och han var lite före mig i studierna då. Så han var klar och så fick han först inget jobb. För det var akademikerkris, man ville inte ha några akademiker.
Men han läste inte medicin?
Nej. Han är ekonom. Och... Sen fick han jobb i Stockholm på sin tidigare arbetsgivare. Och då måste jag ju också ha jobb i Stockholm. Och jag visste ingenting om Stockholm. Så att det var... Ja... Det var en chansning. Och det var nog en väldigt mycket slump att jag fick jobb.
Var i Stockholm hamnade du då?
Då hamnade jag på Ersta. Alltså... Man hade en lista på sjukhus och alla mina kurskamrater sökte sig ut i Mellansverige och lite norrut. Och jag hade några ansökningar där också. Jag fick alla platser jag sökte norr om Uppsala. Men i Stockholm så kände jag inte, jag visste inte vad sjukhusen hette. Mm. Jag kände inga människor som jobbade på sjukhusen här. Jag hade inga kontakter. Så att jag kryssade lite på måfå. Och sen var det ett återbud på mitt sista alternativ, Ersta då. Och då hamnade jag där.
Var du utbildad läkare då? Eller nyutbildad?
Ja,
eller?
Jag hade läkarexamen som det hette. Och jag tillhörde de här allra första som skulle göra det som heter AT-tjänst. Och det var ingen som visste vad en AT-läkare skulle göra. Så det var ju också lite märkligt.
Vilket år snackar vi om?
Då snackar vi om 74. Jag var färdig i slutet på januari 74.
Och då landade du på Ersta?
Då landade jag på Ersta.
Mm. Hör... Men hur fick ni lägenhet i Stockholm då? Var det bostadsbrist då?
Ja, vi var på väg till Fisksätra för att titta på en hyreslägenhet. Men så skulle jag skriva på anställningspapperna på Ersta på vägen. Och då så frågade vi lite om det fanns bostäder. Och då hade de en ledig.
Alltså sjukhuset kunde se till att, att man fick en personalbostad.
Och det var ju kö på dem också. Ja. Men de hade precis fått en ledig som de ville ha uthyrd.
Så på Söder?
På Söder. Ja, i Erstas skorsten.
Jaha.
Mm-hmm. Ersta har en egen värmeanläggning och en jättehög skorsten. Och för att dölja den så har arkitekten gjort ett bostadshus runt om skorstenen.
Jaha.
Så att det är en väldigt märklig byggnad där det... Varje våningsplan har två lägenheter som ser ut som en halvcirkel. Och hur man än ställer en säng i ett femkantigt sovrum så känner man sig lite knäpp. Men där bodde vi först i 5 år och sen fick vi en annan tjänstebostad. Lite större också vid Ersta sjukhus. Men det är det här då att alla ser om man har handlat på Konsum eller Ica. Alla vet om man har varit på Systemet. Alla hör om man grälar. Jag fick ju alltid ha jouren på julafton eftersom jag bodde närmast. Så att det var knepigt på många sätt.
Hur länge jobbade du på Ersta då?
Ja, totalt jobbade jag 26 år på Ersta.
I olika roller?
Ja, nästan alla olika.
Men vad är Ersta för slags sjukhus? Det är inget vanligt sjukhus.
Nej, Ersta är en ideell stiftelse som har sin grund i Svenska kyrkan. Det är Ersta diakonisällskap heter det. Ja. Och det är en mycket speciell värld. Men den kan vi återkomma till.
Ja.
För nu tänkte jag att vi skulle lämna dagiset här.
En sista fråga. Ja. Hur var det att komma till Tyresö?
Ja, det var ju fantastiskt. Våran lite större barn då. Hon satte sig på sin cykel första dagen. Och cyklade iväg mot det som skulle vara skolan då. Bilfri cykelgångbana till skolan. Och hon var så lycklig för hon sa, mamma jag kan cykla utan sällskap. Ja. För jag menar, vi kom då från Folkungagatan. Och hade cykeltränat på Sofias skolgård.
Men vad var det som ledde dig till Tyresö?
Nej men det var det här att vi fick en köplats. Vi
hade... det var det?
Ja, alltså,
du hade ingen relation till Tyresö
nej,
innan?
Nej, jag visste inte var det låg. det visar sig sen att jag faktiskt har varit en gång en eftermiddag på mödravårdscentralen på Granitvägen. Men det hade jag ingen pejl på då.
Nej.
Från förskolans bildosan då, så ja, vill du ta oss till en annan plats.
Ja, till Karlhygget.
Till Karlhygget. Ja. Vet du vad, då får du visa mig vägen.
Du kör in här och vänder framför
kyrkogården.
Kyrkogården.
Är det Törresjövägen vi är på? Alltså?
Ja, det är det. Ja.
Och så ska vi fortsätta den uppåt en bit.
Ja, vi ska åka in mot stan. Det här var ju en gång i världen innan motorvägen byggdes, så gick ju vägen ut till Tyresö här.
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja.
Det här med Karlhygget.
Vad är Karlhygget?
Vad är ett Karlhygge, vet jag, men just det här
Karlhygget. Ja, det är en ganska komplicerad historia, och det tog lång tid innan jag fattade hela vidden av det. Det var ju en morgon, nu kommer inte jag ihåg om det är 3 år sedan eller 2 år sedan. Först så började man att röja lite i den här skogen, och då tyckte jag och min man att det var väl jättefint, för då var det ännu snyggare än det var tidigare.
Lena, nu håller Jerke på och bara kör lite konstigt här. Hur känns det när det gungar och svänger?
Ja, men jag är född i gamla bilar.
Kolla nu,
jag har inte så mycket.
Kolla. Ja, fortsätt.
Det blir lite, kallas den inte för apgunga också?
Ja, det var nog faktiskt, vi ska vara riktigt ordningsamma, så var det Renault 4 som fick den.
Alltså, det var apgungan. Ja,
men
det
här, okej då.
Ja, okej. Okay, ja.
Men fortsätt.
Jo, då så tyckte vi att det var roligt att man städar upp i skogen. Men vad jag inte förstod då, det var att man röjde för att skogsmaskinerna skulle ta sig in. Och sen så en morgon så var hela skogen borta. Man hade alltså avverkat hela området under natten.
Just det. Och det har du gjort en jättefin intervju med en av kommunens tjänstemän.
Ja, med Sara Kopparberg som är chef för stadsbyggnadskontoret. Och Sara är också landskapsarkitekt, och hon är nog lika olycklig som alla andra Tyresös invånare över detta märkliga ställe.
Ja, för Karlhygget, vi som åker här förbi det här Karlhygget, vi tror att det här ligger i Tyresö kommun, men det gör det inte.
Nu ska du, om du svänger in här till höger, så finns det en liten ficka där vi kan få en bra utsikt över.
Och här står det, det står Älta berg och Storkällan på en skylt också. Var... Men det här är ju då perfekt för CV-väg, här kan vi åka in.
Rakt över, ja visst, alldeles utmärkt, ni skulle se oss nu, hjälp. Ja,
ja, det här är perfekt.
Nu har vi genat in på grushagsvägen, nu är vi i Nacka kommun.
Vilka möjligheter det ger. Ja.
Här är Nacka kommun. Det är så här att när man kommer till Tyresö inifrån stan, så står det en skylt Tyresö kommun på höger sida.
Mm.
Och då när man har passerat den nya rondellen vid Helene Lund, då tror man ju att man fortfarande är i Tyresö kommun, men precis, det är man inte.
Nej.
Utan nu är vi i Nacka kommun, så att motorvägen är inte gränsen mot Nacka, utan gränsen är den här lilla snutten som heter Grustagsvägen.
Och det är den här vägen vi har framför oss här nu. Och sen är det tomt, och sen ser vi motorvägen där borta.
Ja. Och här var det alltså en tät och vacker tallskog framförallt. Hela detta stora område.
Mm. Där du gick med hunden?
Ja, och... Alltså, det var ju också en ljudskärm emot motorvägen. Och så plötsligt då en morgon så ser det ut... Ja, nu är det en björksly då, men då var det ju helt kallt. Jo, det är så här att det ligger i Nacka kommun, men det ägs av Stockholms stad. Och Stockholms stad har hyrt ut det till NCC.
Vänta nu, det ligger i Nacka kommun, ägs av Stockholms stad, hyrs ut till NCC.
Mm. Ja.
Okay.
Och det påverkar då invånarna i Tyresö kommun?
Ja, för vi tyckte ju att det här var våran skog. För vi har ju liksom inte pejl på gränsmarkeringar och sånt där. Det tror jag inte finns några
heller. Och Stockholms kommun äger alltså andra delar av Tyresö kommun också?
Ja.
Plättar här och där?
Lite här och där. När man annars, när man ska göra saker och man ska bygga på sin egen tomt, då ska man ju ha tillstånd från sina grannar och så. Och minsta lilla grej man förändrar i miljön, så ska ju människor ha möjlighet att yttra sig om det. Men här tog man alltså bara ner skogen över natt.
Och man, det var?
Det var NCC.
Och det gjorde de för att?
De tänkte först att de skulle ha en stenkross här.
Det behövs stenkrosser.
För byggnationer och
så. Ja, det är ju ett byggföretag. Men Nacka kommun stoppade det här med stenkross, det gick inte igenom miljöprövningen. Så att nu så är det, ska det bli en sorteringsanläggning för byggavfall. Mm. Och det var ett informationsmöte då för de som bor här i Lindalen, Lindalens egna hemsförening. Och det var då jag liksom fattade om vad det här kommer att bli. Och då var då jag gjorde det här programmet med Sara Kopparberg också. Sara trodde det skulle vara avgjort nu innan sommaren. Jag vet inte om det är det, men NCC har i alla fall inte börjat med någonting. Nej. Än. Men de betalar ju jättemycket pengar för det här hela tiden.
För de arrenderar det.
Av Stockholms stad.
Mm. Och på deras kartor så ser det ut som att det ligger i nowhere. Därför att deras kartor tar ju slut i Tyresö.
Ja.
Så att när man planerar någonting i en kommun som Nacka så ser det ut som att det här ligger inte nära några som... Det stör sig, ingen Nackabor störs av det här.
Och Stockholms stad, de som hyrde ut det här till NCC, för dem inne i stadshuset så är ju det här... Ja, det här är ju
ödemark.
Det är ödemark. Och att det ligger en annan kommun på andra sidan vägen med människor som bor där och påverkas av det här. Det är en brist på samarbete mellan kommunerna som är, jag vet inte ens om förvånansvärd är rätt ord. Jag tycker den är märklig.
Upprörande.
Upprörande.
Det borde ju finnas något samarbetsorgan, tänker jag då.
Och det säger ju Sara Kopparberg att det finns. Det var bara det att det var en annan enhet inom Stockholms stad som står för det här med att hyra ut sin mark. Mm. Så de pratar inte med varandra. De här förvaltningarna inom Stockholms stad.
Men det var väl likadant med den andra stenkrossen som planerades här borta i Skrubba.
För Skrubba... Ja, den inte planerades, den fanns ju där.
Den fanns, ja, precis.
All sten ifrån Södra länken är ju krossad här ute. Mm. Och det var ju jätteskönt när det upphörde. För där jobbade man ju även en så här en söndag morgon så gick ju stenkrossen för fullt. Ja. Så att,
och det är samma sak där, det är också mark som ägs av Stockholms
kommun. Ja, och den står nu helt oanvänd. Och den tycker man ju, kunde de inte ha hyrt ut den till NCC då? När den hade varit uthyrt till Skanska förut. Men då säger Stockholm att nej, den vill vi ha reserverat för andra ändamål. Men de vet inte riktigt än vad andra ändamål är. Ja, så nu har vi vårat kalhygge här. Och ja, ett tag tänkte jag att det kanske kommer att växa vildhallon och mjölkört för mina bin här. Men det gör det inte. I alla fall inte den här sommaren.
Men det har redan kommit upp ganska mycket björksly, ja, får jag lov att säga. Ja. För när var det hygget skedde?
Jag tror att, som man ser på björksly nu så är det nog 3 år sedan.
Ja.
Mm. För att det var alltså helt kallt här.
Ska vi åka vidare? För att vi måste ju hinna till den tredje platsen som Lena valt ut.
Ja,
vi tar ett kallhygge till.
Vi tar ett kallhygge
till. Ja. Det är kallhygges tema idag.
Ja. Ja, är det utsikt från den 2CV? Så...
Ja, exakt. Så vill vi ha lite utsikt.
Och då får du guida mig vart vi ska.
Ja, för nu ska vi åka upp till Basilikagränd.
Ja, det får du också förklara, tror jag. För jag är inte så...
Du är inte så hemma här.
Geografin är inte klar i huvudet.
Men, men Jerke, du var ju där med mig förra gången.
Säger du det?
Ja.
Jaha. Ja, men
vi
då
kör upp mot
då kanske jag hittar...
Östra Farmarstigen.
Mm, då hittar jag nog.
Ja. Oj, här får man nästan känslan att man bälter.
Alltså, vet du vad, Jerke? Nu har vi förstått. Du behöver inte svänga så häftigt. Vi förstår nu att den här bilen tar kurvor på ett helt annat sätt. Det är våra vanliga bilar.
Är det säkert?
Ja. I min ungdom så kallades det som att därför kom till mig kurva.
Ja, nu då?
Kom till mig kurva igen här. Medan vi åker så kan jag väl säga att jag har egentligen inte varit särskilt politiskt. Jag är inte politiskt aktiv och jag har inte varit så intresserad. Eller jag har inte hunnit engagera mig i kommunalpolitik. Rakt på här ska du. Fast det är lite farthinder.
Vadå farthinder?
Jerker, han är så glad när han ser farthinder. Han gasar in för farthinder.
Ja. Och då det här med kalhygget, det var ju en sån här liten ögonöppnare ändå, att har vi som kommuninvånare verkligen någon möjlighet att påverka saker och ting när det liksom tas beslut som vi inte vet om, och det 100-åriga träd växer ju inte upp igen när man har huggit ner dem över natten.
Nej.
En annan sån här fråga som var bland det jag verkligen engagerade mig, det var namninsamlingen för larmavgiften.
Ja, för äldre.
Ja.
Ja, den ja.
Och då var jag ju jätteglad för att vi var så många. Det var ju över 80% någonting av de som skrev på.
Ja.
Och sen så sket man i det. Man brydde sig ju inte om det.
Det var en folkomröstning till
och med. Och då, jag tog upp saken med sonen som är lite mer insatt i sånt där. Han sa, den är bara rådgivande. Det är inget kommunfullmäktige som är skyldig att följa rådgivande folkomröstning.
Och det var helt enkelt att det skulle vara en avgift för trygghetslarm.
Ja, och nu äntligen 7 år senare så har det då gått igenom att nu ska det i alla fall, jag vet inte om det blir helt avgiftsfritt, men det blir det.
Jag tror nästan det, för att det, Liberalerna ändrade på sig.
Och det var ju för väl, för att det här är en fråga som har berört mig väldigt starkt i mitt yrkesliv.
För du är äldreläkare, geriatriker.
Ja, och jag har i väldigt många år, de här 13 av de här 26 åren på Ersta, så jobbade jag med hemsjukvård för döende patienter.
Höger, precis.
Och där är larmet...
Ska vi höger här?
Ja. Ja. Larmet är helt avgörande för om man vågar att bo hemma när man är svårt sjuk.
Ja.
Och om det går att man bor ensam hemma när man är svårt sjuk. För det är inte alla svårt sjuka människor som har anhöriga. Och även om man har anhöriga så måste det finnas ett larm.
Mm.
Och vi krävde att det skulle finnas ett larm. Och då kan man ju inte ta ut en avgift för det.
Nej. Och det är många av de här äldre som har så extremt låga pensioner.
Ja.
Så att en 100 och 200 kronor i månaden är mycket pengar. Och för oss som jobbar och tjänar pengar så kanske 100 och 200 kronor är småpengar. Men det är det inte för gamla människor idag.
Nej, och är man dessutom sjuk och på något sätt beroende av andra, då har man också rätt mycket utgifter för hemhjälp, och man har utgifter för extra tvätt, och man har utgifter för annan mat, och man kanske behöver betala någon granne för att de hjälper en med någonting. Så att vara sjuk och vårdas hemma, det är dyrbart för individen.
Ja, och inte det också en trend nu, Lena? Att det är fler och fler väldigt sjuka människor som inte får en plats.
Ja.
Alltså, hemsjukvården byggs ut. Det är kanske ett plus för väldigt många som vill dö hemma eller inte vill komma in på sjukhus. Men alla dessa ensamma människor, hur funkar det? Jag förstår inte hur...
Du ska nog vara glad att du inte vet hur det funkar.
Och jag vet lite hur det funkar, för jag har en bekant som vårdar sin man hemma nu. Men vill gamla människor som blir sjuka, vill de bo på äldreboende eller vill de bo kvar hemma?
Det är väldigt olika. Det där är från person till person.
Mm.
Då när jag jobbade med vård av döende patienter hemma, då krävde vi också att man skulle vilja det. Ingen fick tvingas att bo hemma om de inte ville det. Och sa de att nej, nu går det inte längre, då ifrågasatte vi inte det, utan då såg vi till att man fick komma in.
Men är det inte också en anhöriga som inte orkar sköta sina...
Oja. Och det kan bli en farlig situation om en anhörig blir för trött.
Ja, här framme till höger ska du. Nu åker vi alltså på Farmarstigen. Och vi åker förbi mitt gamla område, Kanelgren på vänster sida. Och nu åker vi höger upp på den här vägen. Eller hur?
Ja.
Nu åker vi alltså på Basilikagren. Heter det så, Lena?
Ja, och det är slutet på Basilikagren.
Och nu kommer vi till...
Nu kommer vi upp till Krusmyntans äldreboende, och här har vi några som står och tycker att vi har en fantastisk bil.
Ja, det är så som alla tycker.
Ja.
Och här jobbar du fortfarande?
Ja, jag jobbar en dag i veckan här som doktor, och då är jag så kallad SÄBO-läkare. SÄBO är en förkortning för särskilt boende. Och den här kommunen vill, och de flesta kommuner vill, att det är geriatriker som är SÄBO-läkare. Tjena!
Hej! Ja.
Nu kommer vi beundra utanför här.
Ja.
Vi ska vända lite grann bara.
Ja, men är inte du pensionär, Lena?
Jo, det är jag. Men jag jobbar en och en halv dag i veckan, och då jobbar jag på 2 äldreboenden här i kommunen. Jag har Ängsgården och Krusmyntan.
Okay.
Och ja, så länge jag tycker det är roligt och så länge jag inte gör något dumt och så länge min chef vill att jag ska jobba, så gör jag det.
Och det här stället ägdes förut av Carema, som har bytt namn till...
Ja, det ägs fortfarande av samma grupp, men de heter inte Carema längre.
Vad heter de någonting?
Ja, stora företaget heter Ambea, och deras äldreboenden går under namnet Vardaga. Men det är ett bra ställe, och jag skulle inte jobba här om inte jag var bra. Därför att innan jag blev pensionär, då satt jag som ledningsansvarig för en verksamhet med vi har 40 olika äldreboenden där vi står för läkarinsatserna.
Det är landstingen. Nu måste någon...
Vad sa du? Ja, nu någon... jag skulle tro 45 000.
Nu vill någon köpa Jerkers bil.
Vill du köpa den?
Det är nog...
Okej, okay, alltså, bjuder du det alltså?
Jerker, du får sluta med köpslånet.
Ja, hej.
Nej, men, ja. Men när jag hade möjlighet sen att välja var jag ville jobba efter min pensionering så tog jag ju naturligtvis det bästa stället.
Okay.
För att jag har sett många äldreboenden och den verksamhet jag tillhör, det är landstinget, men det finns 430 SÄBO äldreboenden i länet och det är bara vi som är landstingsdrivna. Övriga äldreboende sköts av olika privata läkargrupper.
Okay.
Mm. Men som sagt, vi har ett 40-tal, över 2400 patienter ungefär, och när jag hade möjlighet då, ja, så precis. Tog jag ju naturligtvis ett ställe där jag visste att det var bra.
Nu ska jag inte diskutera det stället med dig, för jag har lite dåliga vibbar här, men det är bra att du säger att det funkar bra, för ja. Det här var min mamma förut, ja. Alldeles när det var nytt.
Ja.
Ja, men vet du vad, nu ska vi prata om det här till höger.
Ja, och det ska bli ett nytt äldreboende, och redan när jag började här för 5 år sedan så pratade man ju om att det var på gång, men det är först för 3 veckor sedan som man fällde skogen här, men då visste vi om att den skulle fällas. Och nu håller man på att spränga bort berget. Och det kan man ju tycka skulle störa de som bor här inne, men de tycker att det är ganska spännande och hittills är det inga klagomål. Och som sagt, jag jobbas inte på söndagen utan här är det tyst idag.
Ja, så det blir att det händer lite i vardagen så att säga.
Ja, och det, de som bor här, många har ju egen erfarenhet av att jobbat på byggen och sånt, så att det är intressant det som händer utanför.
Även då, alltså de äldre tycker det är...
Ja. Okay. Oh, ja. Ja. Här är ett demensboende, men man har ju ofta ändå ett bra minne av sin yrkesverksamma liv. Man minns inte så mycket av vad som händer just nu, men man minns vad man har jobbat med tidigare.
Ja. Och man får lite utsikt härifrån nu, här uppifrån.
Ja, och det som sagt, det händer lite.
Vi pratade förut om demografin i Tyresö. Kan du bara tala om hur...
Ja, den här kommunen har då en jätte... Den skiljer sig från alla andra kommuner i länet. Den har en puckel i kurvan över hur gamla människor är som bor i den här kommunen. Och toppen på den puckeln är de som är födda 44. De är alltså 72 år i år. Och det beror ju då på att...
Ja, vi låter Jerker gissa vad det beror på, han som inte förstår hur den här kommunen är gjord.
Nej, jag som då är inte varit med så länge här, nej. 20 år, herrejösses, ja. 44, då tänker jag, då var det efter kriget, det är, alltså, väldigt många är födda då. Det finns väldigt mycket hög population i Sverige.
Det gäller alla kommuner.
Ja visst, jo, men jag menar, det lär ju bidra även här.
Mm. Alltså, men så. Inte så att det slår igenom på befolkningskurvan?
Nej. Ja, det där kan vi titta på nationellt.
Ja. Ja.
Men, och det innebär att det var om vi säger då de då får barn, så är de då 30 år 1974.
Oh.
Många som flyttar hit.
Ja, hela samhället byggdes ju upp här. Det fanns ju ingenting egentligen innan Bollmora byggdes. Och de har ju trivs här och de bor kvar. Och dessutom så har de ju rätt att ta hit sina gamla föräldrar från andra delar av Sverige. Så att det finns en viss inflyttning av 95-åringar från Norrköping kanske till och med. Ja,
ja. Ja, vet. Ja.
Jag vet. Så att det är idag så kan man utan att darra på manschetten säga att vi kommer att få en väldigt stora problem med vår äldrevård i den här kommunen de kommande 10-15 åren.
Ja, och det intressanta tycker jag, när jag var liten och var i den här kommunen, då såg vi nästan inga gamlingar. Så när vi äntligen såg en gamling så var det väldigt speciellt. Det fanns ingen mormor och farmor som bodde i den här kommunen nästan. Och nu vimlar ju Tyresö centrum med rullatorer.
Jag tror, alltså, nu då, jag som inte är från Tyresö så mycket. Jag tror att liknande förhållanden finns på många platser i Sverige.
Jaha, okej. Okay. Mm.
Alltså det finns en nationell dimension av det också.
Ja, och det är ju så att... Det finns en tendens att det man inte har alldeles framför ögonen, det existerar inte.
Nej.
Så att på sjukhusen så finns det ju inga sjuka människor så fort man har skrivit ut dem från sjukhuset. Det finns inget behov av eftervård, det finns inget behov av hur ska det gå för dem hemma. utan det är en dålig planering från slutenvårdens sida. Så har det alltid varit. Jag har ju jobbat med hemsjukvård, så jag vet ju hur man skickar hem folk.
Du säger planeringen, det fungerar nej. Inte planering.
Nej, och sen så...
Men jag är ju intresserad, varför gör du inte det då?
Ja, det är ju flera huvudmän. Vi har kommunerna och vi har landstinget. Och den 1900-talets största sociala reform, säger man ju, var ädelreformen 1992. När kommunen tog över ansvaret för äldrevården. Sen tog kommunen också över ansvaret för psykiatrin, men det kom några år senare. Men de här parterna i det här, de ska ju prata med varann och de ska samplanera. Men man pratar olika språk, man har olika ord, man har olika sätt att tänka. Mm.
Så det är egentligen då samarbetsavsaknad, om man skulle uttrycka det lite så. Och då tänker jag rast koppla vidare till det vi var alldeles nyss.
Ja.
Kalhygget.
Precis.
Är det inte?
Det är precis samma problematik. Fast mellan landsting och kommuner är det nästan värre, för jag tror att inom miljö och samhällsplanering har man i alla fall samma ord, samma begrepp. Men det har man inte. Det finns ju, du kan bli faktiskt geriater utan att ha satt din fot en enda dag på en sån här särskilt boende. Det är ju fullständigt absurt.
Hur är det möjligt?
Ja, det är utbildningen av läkare inom geriatrik är landstingets ansvar. Och så är det kommunen som driver de särskilda boendena. Och det finns väldigt många av mina duktiga kollegor inne på sjukhusen. De har inte en aning om hur det ser ut här.
Mm.
Och så försöker jag förklara då att ja, vi har blodprovstagning en gång i veckan. Det kommer en doktor en gång i veckan. Det finns tillgång till läkare hela tiden. Men det är ju inte så att vi kan göra samma slags jobb som man gör inne på ett sjukhus. Jag kan göra andra saker. Och det som är viktigt för mig när jag jobbar så här, det är att det finns en planering för varje människa som bor här. När det händer någonting, för det är inte en fråga om, utan förr eller senare så kommer en dag när de människorna som bor här blir akut dåliga.
Mm,
då ska man veta precis vad gör man i det läget. En del ska skickas in till sjukhus, men väldigt många, och jag skulle säga majoriteten av dem som jag för de här diskussionerna med, de vill stanna kvar och avsluta sitt liv här på boendet.
Får jag säga någonting med det? För det tycker jag är så fascinerande. När man då själv, när man får barn, då tränas man in för att barnet ska börja skolan. Man får lära sig massa saker. Man är förberedd för det här med barnet. Man vet hur skolan fungerar. Sen när ens gamla mamma blir sjuk, då blir man plötsligt förälder till sin mamma. Man ska liksom ta en massa beslut. Och man kommer in i en värld som man absolut aldrig känt till. I alla fall gjorde inte jag och min syster det. Men vår mamma hamnade på, det var ju flera steg liksom. Först var det IVA, vi visste inte vad IVA var för någonting. Sen var det alltså alla förkortningar. Så kom hon sen efter att hon varit på SÖS, så hamnade hon någonstans i handen på någon eftervårds bla bla bla. Och då stod det, som min syster säger, här jobbar en, alla verkar vara släkt med varandra på det här stället. För det stod Eva Usk, Marie Usk. Så hon trodde att det var efternamnen. Därför att Usk förväntades vi veta att det var undersköterska.
Mm.
Vi hade aldrig hört talas om en Usk förut. Och sen, jag vill bara säga så här. Sen så ska man, liksom, sen var det något, sen så var hon på sitt korttidsboende och sen var hela den här apparaten. Och sen när hon då blev riktigt sjuk, då frågar de oss, ska vi skicka in henne på sjukhus hela tiden? Och liksom för mig var det SÖS akuten, där ligger en massa gamlingar i sängar och skriker och ingen bryr sig om dem på akuten för att de är inte liksom prio. Jag vill inte att min mamma skulle in på någon, ligga där. Så vi vägrade att hon skulle åka in på sjukhus. Vi visste att hon skulle dö snart. Så varför skickar de till gamlingar till sjukhus och ligga på SÖS akut? Nu blir jag så upprörd så att det är en av mina...
Man kan säga så här, du är engagerad.
Ja, men då kan jag försäkra dig att jag, när jag jobbar
så,
och de läkare som jag försöker att... Ja, tidigare var jag då chef, men nu är jag mera... Jag är med i diskussionen. Men när vi lägger upp vårt arbete, hur vi planerar vårt arbete, så tycker jag det här är en av de viktigaste sakerna. Att man tillsammans med familjen har liksom...
Beredskap.
Ja, talat igenom de här frågorna.
Exakt.
Och som sagt, som jag sa alldeles nyss, att de allra flesta människor, även de dementa själva, har någon gång i livet pratat om såna här saker. Man vet ungefär i familjen hur man tänker och resonerar. Och det är inte så att man inte får åka till sjukhus. Men vi ska inte skicka in någon som inte vill.
Nej.
Och som inte ska. Och folk ska vara transportabla. De ska inte dö i ambulansen.
Precis,
inte sjukhus.
Eller i korridoren på...
Nej, utan det ska vara meningsfullt. Det ska finnas... Sjukhuset ska kunna göra något. Och på ett sånt här ställe, här finns det läkemedel. Vi kan se till att folk får dö på ett värdigt, bra sätt. Ja. Utan smärta, utan ångest, utan andningsbesvär. Med sin familj och sin personal runt omkring sig.
Ja.
Och då ska man få göra det.
Ja.
För det, annars uppstår det så hemskt mycket rädsla för döden.
Ja.
Och döden är inte farlig. Mm. Jag menar, jag har jobbat med död i så hemskt många år. Så det kan jag lugnt säga. Men det måste finnas läkemedel, det måste finnas kunnig personal.
Ja. Och kärlek i rummet.
Och kärlek i rummet och utrymme för anhöriga.
Mm.
Och någon som bryr sig om anhöriga. Eller närstående säger vi då.
Du sa det, att du hade alltså en plan. Ja. Eller det finns en plan för varje boende här.
Jag försöker göra
det. Du försöker det. Hålla en plan bara för att veta.
Ja.
För du vet, du kan förutsäga att det kommer att hända. Och jag vill vara beredd när det sker.
Ja,
eller alla är beredda.
Alla ska vara beredda. Personalen som jobbar. Sen det är klart att det kan vara så att man vet ju liksom aldrig riktigt vad som händer. Och det kan vara så att någon är i panik. Men då står den här planen ändå i papperna. Så att inne på sjukhuset så kan de också se att man har fört ett resonemang med boendets läkare. Man har bestämt att det ska inte vara någon hjärtåterupplivning. Det underlättar för mina kollegor inne på sjukhuset också.
Mm.
Att de ser att det här, det finns en linje, en röd tråd i det här.
Mm. Har man blivit bättre på det här tycker du nu? Alltså, det här med att pratar vi om döden? Alltså förstår, för att när vi, det här, min egen erfarenhet då när man var så okunnig egentligen om hela den här maskineriet som blir när ens förälder blir dålig. Kan vi det här?
Nej, det kan vi inte.
Nej.
Och det har att göra mycket med att det är svåra frågor att ta till sig.
Man vill inte prata.
Men palliativmedicin är fortfarande en väldigt ung specialitet. SÄBO-läkare har lägst status av alla olika läkarspecialiteter.
Varför det?
Ja, det är inte...
Det är inget kul att vara gammal.
Ja, alltså man ser
men
inte
status vilken... i läkarkretsen.
I läkarkretsen, ja. Visst, när jag en gång i världen berättade att jag skulle utbilda mig till geriater så hade jag många kollegor som sa nej men inte du, ska du kasta bort dig på något sånt? Alltså det har...
Det finns en gammal bild där som...
Det finns en gammal bild och det finns väldigt mycket... man relaterar ju till sin egen släkt, sin egen... i äldre generation och den generationen innan dess som man har som du Ann, obehagliga minnesbilder.
Ja.
Och så tänker man att när jag blir gammal kommer det bli precis likadant. Ja. Man förstår inte det här att det idag finns det bra smärtlindring som inte fanns för 30 år sedan.
Mm. Det är varmt här inne i den här tvåsemen. Kan vi öppna lite?
Jag tror vi ska göra så här faktiskt.
Ja, nu.
Vi öppnar taket.
Oh!
Jag menar, det här är ju en bil. Så vi kabbar helt enkelt ner. Alltså, så där, så har vi öppet tak.
I september är det alltså så vackert. Så att i den här lilla tvåsemen har det varit... Titta, nu kabbar vi ner här.
Ja.
Så?
Ja.
Voilà.
Ja. Hur lång tid har vi på oss här?
Nej, nu har vi för länge sedan gått över vår programtid. Men i och med att vi är tre programmakare så har vi liksom tagit oss vissa friheter att göra lite längre program än en halvtimme. Det är liksom inte helt heligt. Så att du får säga lite mer, men vi ska nog börja avrunda.
Ja. Jag har ju min medicinska hörna också och där kommer jag nog så småningom både prata äldrevård på den här nivån och demensvård och sånt. Men fortfarande så håller ju Leif och jag på att ta oss igenom de stora folksjukdomarna.
Ja. Det är fantastiskt trevliga program.
Det är mycket bra alltså. Och jag skulle vilja slå ett slag för att berätta om äldrevård rent generellt. Hur det fungerar. För så jag som har varit anhörig, mina föräldrar har gått bort nu. Jag har varit anhörig och gått igenom kommunens, det var en annan kommun, inte Tyresö. Alla dessa delar, alla dessa tjänstemän, alla dessa handläggare. Hela landstingets
process.
Vårdcentral och alltihopa. Jag har lärt mig otroligt mycket.
Ja, men
som jag inte hade en aning om. Och jag vet, men då undrar jag så här, vad fasen kunde man inte få lära sig det på något sätt?
Exakt så känner jag också.
Det här är ju då en apparat. Sen har jag då synpunkter på apparaten. Jag skulle kunna göra den 68 gånger bättre alltså.
Det tror jag alla känner.
Och det är ju men det är en egen femma liksom. Men alltså det att bara lära sig att förstå. Mm. Hur det funkar. Ja,
ja. Men Lena, ja, kan inte du ge några råd till kommunens politiker? För att du sa att du inte var... Det här är egentligen väldigt politiska frågor, konkreta frågor som kommunens ekonomi faktiskt... Vad, ja, tycker du man ska göra i Tyresö?
Kommunens tjänstemän gör ju varje år en plan. För man redovisar äldreförvaltningens, mm, plan. Och de har... Tjänstemännen, de har bra koll på det här stora behovet som ligger framför oss. Jag tycker politikerna måste läsa de där planerna och lyssna på på äldreomsorgschefen och på de tjänstemän på MAS-en. MAS är alltså medicinskt ansvarig sjuksköterska. Hon är en kommunal tjänsteman. Hon svarar för kvaliteten på kommunens äldreboenden. Att ta in deras synpunkter lite mer. Därför att det är så lång ledtid på det här med att bygga ett äldreboende.
Ja.
Det här kalhygget som vi sitter nu framför krusmyntan, det har alltså varit på gång redan i 5 år.
Ja.
Det kommer att ta minst 5 år till innan det är helt klart. Man kanske kan flytta in om 3 år, mm, om det går snabbt med bygget. Men innan det liksom har satt sig så är det är 10 år. Och vi måste bygga för de här födda 44 nu då, som kommer att vara 82, 85, 90 år, mm, om 10-15 år. Det måste vi planera för nu. Sen kan man ju också diskutera, kan man använda andra lokaler? Och det kan man. Man kan ha små gruppboende för dementa i sammanslagna lägenheter till exempel. Det gör man i andra kommuner.
Mm.
Det finns jättefina, trevliga lösningar. Så man behöver inte bygga stora hus. Man behöver inte bygga institutioner.
Det tycker jag var jätte... Alltså, nu måste vi avrunda här. Ja, nu är jag programledaren här.
Ja.
Det tycker jag var jättebra förslag faktiskt.
Titta på lite flexibla lösningar.
Mycket bra.
Flexibla lösningar som, ja, går snabbare.
Ja.
Lika flexibla som en 2CV?
Lika enkla. Men det gäller ju att inte krångla till i onödan, som Leif G.W. Persson säger.
Nej. Vi behöver inte riva de här förskolorna som vi just nu anser att vi inte behöver. Vi kan ju faktiskt bygga om dem.
Exakt.
Då.
Jag tror man måste bygga så.
Till små gruppboenden för dementa. Det, ja, kan man göra.
Mm.
Enkelhet.
Ja, nu kör vi tillbaks Lena.
Nu kör vi tillbaks Lena.
Kabat.
Nu, alltså det här är fantastiskt. 25 september. Vi kör ner Kabat.
Yes.
Och då kan vi stänga fönstret så drar det inte så mycket.
Nu trycker jag på den.
Nej, och då ska du fälla upp den där.
Ja.
Så, och sen får du håll upp rutan bara så här så mycket du kan. När långt ut och så släpper du den bara.
Oj,
så,
ja.
Det här är enkelhet.
Det var alltså. Nu har ni alltså hört på utsikt från 2CV. Med den som vi anser numera berömda läkaren som heter
Lena Hjelmerus.
Och en av programmakarna som kör bilen som heter
Jerker Pettersson.
Och jag, Ansa Nilingen, som ska redigera det här programmet på mitt sätt. Det vill säga bara klippa bort det värsta. Så att jag kommer inte lägga till någon musik. Och det kommer, ni kommer få höra det här nästan oredigerat. Så på återhörande. Och nästa gång, Jerker, har vi nya spännande gäster.
Det ska vi banne mig ha.
Ja.
Vi avslöjar inget än.
Nej, men om ni känner så här. Vill ni vara med i programmet? Hör av oss till oss på info@tyresradion.se. För då kan ni få åka 2CV.
Jajamensan.
Och det finns ju väldigt många fina platser i Tyresö att åka och titta på.
Perfekt.